men ändå Jesus tar sig tid.
Mm.
Alltså det är ju också det här att han bryr sig om det, för att, precis som vi har sagt innan liksom, att han kan tycka, är ni svek? Jag kommer inte knacka på er där, utan nu har ni liksom verkligen försatt den chansen. Men ändå liksom, det gör han inte.
Nej.
Han kommer liksom bara,
ja, men precis.
Ja, han letar upp dem.
Ja.
Och vet att de behöver säga, de behöver höra honom.
Mm.
Så man gör ju hela tiden, han letar ju upp människor som sitter i mörkret och drar fram dem i ljuset och lyssnar. Och,
ja.
Alltså, aldrig liksom tvingar sig på, men när någon kommer så lyssnar han alltid.
Du lyssnar på Tolkning pågår. Och idag ska vi prata om annandag påsk, om evangelietexten utgår vi från. Sen kan det ju hända att vi kommer in på de andra texterna. Men vi utgår från annandag påsks evangelietext. Och vi som tolkar idag är jag som heter Ida Vreeland.
Maja Salmon.
Och vi är båda präster, kollegor här
i Petri kyrka.
Just det, i Malmö.
Mm.
Precis. Maja, vill du läsa texten?
Ja. Och då är det från Johannes evangeliet, och där står det skrivet så här. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus, stod mitt ibland dem och sa till dem, frid efter alla. Sedan visade han om sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen, frid efter alla. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.
Mm. Jag fastnar för sista meningen här som Jesus säger. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.
Mm.
Jag var tvungen att läsa den ett par tre gånger först. Men den är så otroligt stark om man tänker på förlåtelse, vad det betyder för människor.
Precis. Ja. Och för en själv tänker jag, alltså just att förlåta någon annan för den oförrätten gjort mot en, lyfts ju också bördan av mig. För så länge jag inte kan förlåta, så är jag ju själv bunden i det som har hänt.
Mm. Precis, även om jag inte kan rikta mitt, eller även om jag inte kan få den förlåtelse direkt, om man säger så. Det kanske inte finns någon kvar som, eller jag kan inte möta den här personen som jag skulle behöva förlåta, men att jag kraften i,
precis, förlåt, att släppa det.
Ja, precis.
Precis, att försöka försonas. Jag är väldigt förtjust i Desmond Tutu, Tutu, hans dotter, som har gjort den här försonings i Sydafrika. Och då har de gjort en bok just om förlåtelse och hur man kan släppa, att man inte förlåter alltid för dens skull som har gjort oförrätten, utan för min egen, som jag sa. Och det var väldigt gripande, tycker jag, när de pratade om det och den boken som de har gjort tillsammans, där det faktiskt finns till och med handfasta så här att skriv ner och gör övningar och så att man ska kunna liksom släppa det här som ligger som en sten i ens hjärta.
Ja, för det att Jesus säger att om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.
Ja.
Och så det att vara den andra blir också då bunden där, men jag tänker att det handlar också om sig själv, att jag också på något sätt är bunden. Och jag tänker på, jag har säkert sagt den här berättelsen någon annan gång i den här podden, men jag återkommer till den väldigt ofta. När jag såg, det var för många år sedan nu, så såg jag ett inslag på Aktuellt, tror jag det var, om de hade rest tillbaka till Rwanda och gjorde sån här liten efter, 10 år efter freden, vad har hänt, hur är livet nu och så vidare. Och då pratade jag med en kvinna. Jag minns att hon satt vid någon vägg där som var lite så här ljusgul och solen sken och de hade skugga under och satt under något tak där. Och så berättade hon om allt hemskt hon hade varit med om. Hur hennes familj hade blivit mördad, hur hon hade blivit tillfångatagen, våldtagen. Alltså det var det hon berättade. Det gick liksom inte att ta in. Och sen berättade hur hon levde i detta. Hon hade kommit på fötter igen, men hon hade så mycket hat inom sig. Och hon hade hyfsat ordnat liv, men hon kom inte riktigt fram liksom. Det var massa saker i hennes liv som inte ordnade sig eller ja. Och just det här hatet hon berättade som hon bar på. Och till slut så bara kände hon en dag, så kände hon, nej, jag kan inte ha det så här längre, jag kan inte leva så här längre. Jag måste bli fri, jag måste förlåta. Och när hon insåg det, då bara vände det. Och då kunde hon släppa det. Och så kunde hon gå vidare i livet. Men det var först, oavsett om det såg ordnat ut runt omkring. Men hon berättade på det sättet att hon kunde ju inte helt gå vidare.
Nej.
Förrän hon kunde förlåta dem. Inte ansikte, till deras ansikte, de kanske alldeles bett, haft liksom medvetenheten att förlåta, eller be om förlåtelse om hon hade träffat dem som hade utsatt henne. Men hon förlät. Och då blev hon fri och gå vidare.
Ja.
Och det har levt kvar så i mig. Att det är så tro. Det är så stor, stark kraft.
Mm. Absolut. Alltså för det håller en verkligen tillbaka. För det tar ju så otroligt mycket energi. Jag tänker också, som du säger, liksom att nej, man kanske inte, den som har gjort en illa eller en oförrätt och så, den kanske inte finns mer överhuvudtaget eller så.
Mm.
Så man kan inte säga det till dem eller att de ska be om ursäkt. Men jag kan försöka släppa det. Och det är ju en underbar känsla att kunna det.
Mm.
Och det är inte lätt. Och det är inte alla som kanske kan, och ibland orkar man och ibland orkar man inte, beroende på liksom, ja, man har varit med om. Men visst är det en befrielse när man kan göra det.
Ja, att ja, verkligen. Liksom, ja. Ja. Och du kanske också har haft, jag tänker att du också har haft personer på samtal där man har märkt när de själva har kommit till den insikten att då har saker vänt i deras liv.
Ja, liksom. Precis. Liksom.
Men det är de själv, man måste ju själv komma dit, eller jag måste ju förstå det.
Ja, men det är ju det, liksom det jag hade samtal i begravningssammanhang, sorgsamtal och sånt, var relationen med den här föräldern som hade gått bort var väldigt dålig, och föräldern led väl av någon form av sjukdom, psykiatrisk ohälsa och så. Så hon hade haft det väldigt, väldigt tufft under sin uppväxt och så. Och vi hade ett jättebra samtal kring det. Och där pratade jag just det, att försöka liksom förlåta föräldern för det som hade varit och försöka gå vidare. Och det fina var att dels fick vi då ett väldigt fint samtal, men efter begravningen och så, och det var ju väldigt svårt att göra en begravning, för det var inte så mycket att säga om mamma kanske så, men hon var väldigt glad över begravningen. Och sen fick jag ett kort att nu har jag försökt och nu ska jag köpa den här boken som jag rekommenderar, Desmond Tutus, den här om försoning, och nu ska jag försöka, så tack så mycket. Och då känner man ju liksom, wow, jag har varit bara en liten pyttedel av detta, så jag tar inte någon sån, men vad skönt att man har liksom försökt gå liksom en bit på vägen att släppa det som har varit för att kunna komma fram liksom, för det håller en tillbaka som en liksom.
Ja, men precis. Ja. Och just när man inser det och det är så mycket i livet som man kan applicera det på, det här att jag själv måste förstå för att det ska vända. Det handlar inte bara om förlåtelse, det handlar om andra saker också, att bryta med något destruktivt eller vad det nu kan vara.
Och det är väldigt svårt liksom. Ja. Och det,
ja, för det kan, för därför tänker jag just den här texten, så blir det på något sätt att jag tolkar det så här, jag vet inte om du tolkar det, när Jesus säger ta emot helig ande, om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna och så vidare, om ni binder någon är de bundna.
Mm.
Att det handlar om kanske vad Jesus, de som utsatte Jesus för, alltså gå vidare, ni måste förlåta,
Precis.
Det som är gjort emot mig. Jag vet inte om det är därför han säger det. Han är, det är ju det första han säger. Han sa säkert andra saker också här. Och, som, och i de andra texterna så står det också...
Ja, för att han, alltså, han hade blivit sviken av sina närmaste.
Ja.
Alltså där sitter de liksom
ja, det är också,
bland reglade dörrar för de var rädda. De, alltså, de var inte med honom på den sista liksom, resan. Han var ensam och utgiven på korset och de var inte där. De var rädda för sin egen säkerhet och så. Petrus förnekar honom 3 gånger och Judas förråder honom. De andra vet vi inte och Thomas sen får vi... längre fram i den här texten eller kapitlet så tvivlar han på vad som har hänt och så. Så att han är omgiven av det och då lägger han fram ett liksom förlåtelse.
Ja, precis.
Att det, här, att det är okej. Liksom, för han vet våra brister som människor också.
Ja.
Att han säger det. Att,
fy vad skönt. Att direkt, för ofta är det det här... Man anklagar kanske direkt. Och för jag har inte tänkt på just det som du säger, utan tänkt mer på det Jesus faktiskt. Skulle lärjungarna gå runt med hat där på grund av vad andra människor utsatte Jesus för? Att, för de måste ju också på något sätt förlåta, men här också faktiskt att förlåta sig själv. Ja. Och att känna att Jesus förlåter oss.
Och inte han säger frid. Han, säger, alltså, han börjar med frid åt er alla. Alltså, att, alltså det börjar han liksom öppningsmeningen är frid åt er alla. Med tanke på vad de då har liksom. För, alltså Petrus, kvinnorna kommer till graven i Johannes evangeliet då, som det här är hämtat ur. Så, och han är inte där. Var är han? De har tagit honom. Och så kommer Petrus i och bara går in och tittar. Ja, bindlarna, men var är han? Och så inget mer, han letar inte eller någonting utan han bara går och sätter
sig.
Jag gömmer sig igen, men kvinnorna går tillbaka och begråter detta.
Ja.
Och då kommer han att visa sig för dem och säger gå och prata med mig, liksom lärjungar till jag kommit. Och så står han mitt ibland dem liksom. Och de blir jätteglada.
Ja, precis. En annan hade ju sådär, jaha, är det här ni gömmer?
Ja, exakt. Liksom. Jag tänker det också.
Att, de här,
att förebrå dem. Ja. Var var ni när jag behövde? Liksom, och så. Det hade ju inte varit helt otänkbart. För att jag menar, det är just den utlämnade situationen som Jesus var i. Att han stod där helt själv.
Ja.
Så att det är ju väldigt hoppfullt för oss alla.
Ja, verkligen.
För vi har alla det i oss, tänker jag. Jag menar, lärjungar som... ett förråda och förneka. Alltså alla de här karaktärerna som lärjungarna har bär vi ju också i oss. Och att det är okej för att det var de egenskaper och de människor som faktiskt Jesus valde som lärjungar. Det var inga perfekta som, utan det, liksom, och det är väldigt hoppfullt. Liksom,
att, ja, precis. Att vi får vara i den här förlåtelsen hela tiden. Jag tänker när vi förlåtelseorden.
Mm.
Om man säger, man kan ju säga på lite olika sätt, men du är, nej vad säger man? Du är förlåten. Nej, på Jesu Kristi uppdrag säger jag, du är förlåten.
Yeah.
Ja, precis. Du är, alltså det är inte, du blir det nu, utan du är redan. Liksom, du är det redan, du är i förlåtelsen hela tiden. Jesus säger det direkt.
Ja. Och när man får liksom förlåtelse av Gud, när man jobbar med konfirmand och sånt där, liksom att alltså, vi människor kan säga hon förlåter. Som att tvinga sina barn, säg nu förlåt till Lisa som du sa, han förlåter. Så är det kanske inte menat sådär från hjärtat och så. Men om man ber om förlåtelse uppriktigt till Gud så att säga, så suddas det ju bort. Det är inte så att det finns kvar så som vi, jag förlåter dig nu, men sen nästa gång du gör det så kommer jag dra upp det som du gjorde kanske där. Att, nu är du där igen. Jag är liksom så. Men för Gud är allting liksom att nu suddar vi ut som en sån whiteboard där det står de här, eller jag skriver ner vad jag, och så suddas det ut. Sen är det inte mer. Jag anklagas inte mer för det, utan nu får jag liksom försöka igen på något
sätt. Precis, och vi uppmanas ju faktiskt också att göra samma sak här ju. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Alltså att vi kan inte binda. Eller så, det är så jag uppfattar det i alla fall. Att det är just förlåtelsen som är det stora. Mm. Att bundenheten vill vi inte ha.
Nej.
Och då måste vi också släppa.
Mm.
Sen kan det vara tvärtom.
Upp, ja, precis.
Det kan vara tvärtom. Du vet, om någon... Jag har en särskild händelse jag tänker på. När det var en som... kände att den här personen svek mig lite. Och jag kände väl lite det också. Det var länge, länge sedan liksom. Och den bad om ursäkt. Och jag sa, det är lugnt. Ja, du är... Alltså, jag tog emot ursäkt. Och jag tänkte, det är fint. Alltså, jag tänker inte på det. Vad skönt, vi har rätt ut det här. Vi kan gå vidare. Men den kände jag. Efter det kände jag att den här personen kunde inte riktigt släppa det. Och nästan som den ville fortsätta och gottgöra. Eller det fanns en... Jag kände inget agg mot den andra personen. Jag kände, vi glömmer det, vi går vidare, jag förlåter dig. Det är verkligen... Alltså jag kände verkligen inget agg, ingenting. Jag skulle inte ta upp det heller. För det var inte en sån farlig grej liksom. Men när den andra inte riktigt kan släppa det och kanske har gjort det lite större än vad det faktiskt var... Då binder ju den, det var nästan som den personen band fast mig.
Precis,
i det.
Ja, ja. Ja. Att du ville släppa, men det är liksom, och det är väl olika personlighet. Jag tänker det också, ja. Vissa har väldigt lätt för att, ja men nu är det glömt på något sätt, ja. Det är som, och vissa håller kvar då. Det är ju också en personlighetsgrej, ja, tror jag, ja. Så att, men ja. Visst, då är man ju bunden, för då kan ju inte den heller släppa att man börjar, men det är väl det är det som är svårt, det är det mänskliga,
ja, liksom, precis,
just
precis.
Tilliten eller så, att det är, ja. Det är svårt att sudda ut, alltså det som har varit, liksom att gå in, ja. Och gärna det delita precis den händelsen, för den finns ju där som en, liksom ett litet sår i hjärtat om någon har gjort en illa. Det finns den där som en påminnelse på något sätt ändå.
Ja. Det är inte lätt, men också faktiskt om man får förlåtelse av någon, att våga släppa det, ja. Också. Att det inte ska hänga kvar. Nej. Eller att den befrielsen. Men då kanske den som förlåter då, jag i det här exemplet, jag kanske inte visar övertygande nog. Jag vet inte.
Nej.
Det kanske är, det är också alltså, en konst.
Att, ja, jag kan, alltså i olika förväntningar. Att jag säger det till dig, då vill jag att du ska svara så. Det kan man ju inte veta naturligtvis. För det som ger förlåtelse, så att säga.
Ja, precis. Ja. Och måste man behöva... Jag upplever inte, om man har bett om förlåtelse och får förlåtelse, man behöver inte gottgöra, då ska det ju vara...
Ja. Nej, men precis. Nej, men det håller jag med om. Ja. Och det är väl det kanske man vill då, att man vill verkligen liksom, man inser, och det är väl att man inser att man gjorde fel, och då vill man liksom gottgöra, då kan man inte ta till sig förlåtelsen. Och det är väl ett problem för oss, många av oss tror jag, så att man liksom, man tror på förlåtelse, men det är ändå någonting som hänger kvar, att man inte riktigt vågar tro, är det så liksom.
Precis, och jag tänker också här med när vi pratar om förlåtelse i kyrkan då också, tänker jag att gentemot Gud, att vi vet, ja, men allt suddas ut, fast vi går ändå kvar, så hänger det ihop. Vi behöver också förlåta, är en del av upprättelsen att vi också förlåter oss själva.
Ja, jag tror det är väldigt viktigt att göra, för det är svårt att gå liksom framåt om man inte gör det liksom.
Ja.
Faktiskt att inse sina fel och brister. Att inse att vi är faktiskt perfekta, och vi behöver inte vara perfekta. Mm. Vi är både rättfärdiga och syndare, som Luther säger. Jag tycker det är väldigt talande för hur vi faktiskt är.
Precis.
Men att vi kanske jämför oss. Jag vill förtjus nu liksom en modern filosof som heter Alain de Botton, som pratar om det här med att vår strävan efter att vara perfekta, att vi inte kan liksom, vi tittar alltid på, och de kan ju mycket bättre än jag kan, att man aldrig kan acceptera det man själv är. Och det blir samma sak här, att man kan aldrig liksom, att ja, men jag är felbar, alltså jag är en människa trots allt som gör fel, och det är svårt att acceptera, och då blir det ju en bindning.
Mm.
Istället för att, ja men det här liksom, släpp det, det är okej liksom.
Ja, kan det vara en av synderna, eller vad man ska säga, alltså en att vi pratar, det är så svårt att kanske sätta, vad är egentligen synd, att sätta ord på exakt vad det skulle vara, och det blir fel om vi rabblar upp olika saker, men jag tänker där handlar det om vår självbild och att vi faktiskt inte, Gud jämför oss ju inte med varandra, men när vi börjar jämföra att vi duger inte, och
Och då binder vi oss själva liksom, ja, därför precis. Att det är liksom Guds unika skapelse, alltså så, och Gud älskar oss förbehållslöst. Sen är det inte så att Gud gillar allt vi gör kanske, men det liksom tar inte bort en kärlek, och som du säger, att vi jämförs aldrig. Alltså jag är unik för vad det är och du är unik, så alltså det finns inte, titta på henne som gör det, det är ju mycket bättre, alltså det finns ju inte.
Nej, precis, precis.
Men det är svårt för oss då liksom, ja, att släppa det, att vi alltid,
ja,
i vår osäkerhet, så ja.
Så tror du lärjungarna fattade de detta, släppte de?
Ja, nej, jag tror, alltså det är ju det som är, för att ständigt igen säger, alltså i den som är den klassiska Emmausvandringen, så säger han ju till de där lärjungarna som går där att, och ni är så tröga, förstår ni inte att vi har sagt och liksom att det här skulle ske, och har ni inte läst och sådär. Så att det är ju ständigt att de får liksom lära sig.
Ja, precis. För man tänker den här dagen då, Emmaus dagen eller Emmausvandringen är de andra, eller framförallt första årgångens berättelse, när Jesus möter upp två personer som han tar sällskap med från att de har varit i Jerusalem då, på väg därifrån.
Mm.
Ja.
Precis. Så att han förstår ju att det här är en ständigt work in progress, är ju liksom är vår tro och vår liksom utveckling som människor och så. Det är ju inte så att nu är vi klara, utan det är ju ständigt liksom att ibland är vi jättetrosvissa och ibland är vi inte det, och alltså, det är ju ja, svårt att ta till sig det som händer på påsken också, det fantastiska liksom, ja, hela
ja, precis, alltså just också det här att när de kommer, där kommer han, frid åt deras
precis,
liksom. Och han visar sina händer och sin sida, alltså det är ju en, det är ju liksom,
och de trodde han var död och försvunnen och allting var misslyckat, och vad ska hända nu, och vojna och så.
Ja, precis. Ja, och därför blir det nästan lite komiskt här, tycker jag, att han frid åt alla. Och sen märks det att han levde inte i coronatider som andades på.
Tänkte precis när jag läste det var ju också en konst.
Ja, precis. Jag skrattade till högt för mig
precis.
När jag läste det.
Ja.
Ja, annars, och sen säger han bara detta. Ta emot helig ande om ni förlåter någon av sig. Det är liksom, det är verkligen pang på, tjoff, så, inga krusiduller. Här är jag.
Här får ni helig ande liksom.
Ja,
som delar mig, för nu kommer jag att försvinna, men jag kommer alltid finnas hos er liksom, att nu har jag liksom, ni har andats in mig.
Just det.
Och jag kommer att finnas er nära liksom.
Och det är ju det, när man tänker den här händelsen, och vi sitter här idag, det är ganska svindlande. Där kanske det var en del av det här att vilja gottgöra. De verkligen ansträngde sig för att sprida nu detta, precis, över hela jorden. Och lyckades ju faktiskt då,
om verkligen,
vi ser det nu. I alla fall sprida det. Sen kanske vi inte alltid har tagit emot det så bra, och vi har missbrukat då kanske,
precis,
Jesus budskap. Men det är en annan, det är en annan femma.
Ja.
Men det är rätt coolt.
Ja, det är ju fantastiskt liksom att under så många tusentals år liksom, som det, den här berättelsen har berättats, och folk har blivit
precis så fascinerat. Jag tänker Thomas tvivlar, så han måste känna alltså den berättelsen som också, och den har också fått gett avtryck i litteraturen och alltså kulturen och det här liksom Thomas tvivlaren, att det
som vi alla kan identifiera oss med också, tänker jag liksom, att ja, men jag vill ju se liksom, kan det verkligen vara så här?
Ja.
Så man kan ju verkligen förstå honom.
Ja, verkligen. Verkligen.
Som inte har varit med på den resan. Alltså, han var ju ute av någon anledning när Jesus visade sig och så. Men ändå Jesus tar sig tid. Alltså det är ju också det här att han bryr sig om det, för att, precis som vi har sagt innan liksom, att han kan ju tycka, är ni svek, jag kommer inte knacka på er där, utan nu har ni liksom verkligen försatt den chansen, men ändå liksom, det gör han inte.
Nej.
Han kommer liksom bara
han
letar upp dem och vet att de behöver se, och de behöver höra honom. Så man gör ju hela tiden, han letar ju upp människor som sitter i mörkret och drar fram dem i ljuset och lyssnar. Och, alltså, aldrig liksom tvingar sig på, men när någon kommer så lyssnar han alltid.
Ja.
Och agerar därefter. Att,
Ja, precis. Och just också det, att det, och då är det inte de här anklagelserna.
Nej.
Utan det är bara öppenhet. Ta emot.
Mm.
Det är ju faktiskt skönt.
Ja, ja, men precis.
Ja.
Och till och med när hänger på grund, förlåt om de vet inte vad de gör. Alltså,
ja.
Det är ju fantastiskt att ha den. Det är ju, ja. Det är ett föredöme, verkligen.
Ja, ja verkligen. Mm. Och hur lever vi efter det? Vi kan inte vara som Jesus, det kan ju ingen. Liksom. Men att faktiskt också som kyrka få ha den inställningen. Mm. Kom som du är. Mm. Att vi inte dömer, vilket som är ju ganska lätt att göra. Mm. Jag tänker att vi såklart, de flesta av oss i alla fall, har en ambition att vi vill vara välkomnande till alla. Och det tror jag vi, majoriteten av oss verkligen, verkligen lyckas med.
Mm.
Det är det vi vill. Men sen finns det också den destruktiva religiösa delen där man måste passa in i en viss mall. Och,
precis.
Och så. Men att faktiskt, nej, vi kan inte ha en mall, utan kom bara som du är. Och att människor ska få komma och känna att här får jag bara vara. Exakt. Och det behöver inte vara något uttalat, utan det handlar ju om hur vi frid åt er alla, säger Jesus. Att det är det som är liksom det stora.
Ja, och det liksom måste vi sträva efter, för att jag menar, det är liksom det som verkligen Jesus säger, att, att alla människors unikhet, det finns inget sånt ord, men alltså att alla människor är unika, och att han gör ingen skillnad på människor. Alltså, och det är ju den blicken som man vill också ha, att jag vill kunna se min människa med Jesus blick, och det är inte lätt, utan där får man verkligen öva upp sig att den här människan har också varit ett litet barn, brukar jag liksom tänka, så att det har också varit ett litet barn en gång, och nu ser den ut så här eller se och så, men den har också liksom varit liten en gång och haft de här, och med de ögonen måste jag säga liksom att Jesus finns i den här människan som jag möter också. Det kanske låter lite klyschigt, men det måste vi. Det är ju del av att ta emot evangeliet. Liksom att se med Jesus ögon på sin medmänniska. Och det betyder ju inte att man ska godta allting, för det gjorde ju inte Jesus heller. Han kunde ju vara ganska tuff liksom, att skärpa nu. Liksom, och, så.
Ja. Och samtidigt så ser han ju detta till och med om de har svikit.
Ja.
Eller förnekat.
Precis.
Så ändå ser han detta.
Mm. Han ser bortom det. Och han ser till den kärnan som är människan. Och som har potential att utvecklas. Och det hoppas vi alla. Att vi inte stannar kvar. Utan alltså, i ens tro också. Att det utvecklas.
Förlåt, jag avbröt. Jag tänker också det när du sa det här, att just också att utvecklas, och det du sa innan med att Jesus ställer också krav. Mm. Alltså att han accepterar inte allt, han ställer också krav.
Mm.
Och det är det här, jag tänker på nåd och ansvar. Mm. De går hand i hand hela tiden. Och jag tänker också att har vi fått uppleva nåden, så vill vi ta ett ansvar också. Att vi förstår att vi har ett ansvar. Och här, det här sista meningen som vi har hakat upp oss på här vid då, det är ju faktiskt också det. Jag tänker det är både, ni är förlåtna och ni måste också förlåta. Mm. Det är också det här ansvaret att både ge och ta.
Den gåvan som jag ger er ska ni ge ut till alla. Liksom. Gör alla folk till lärjungar. Det var inte så att nu är ni 12 och det är det maximum liksom. Utan det liksom ska ut över hela världen. Den gåvan ska ni ge vidare. Berätta om mig och berätta om liksom det som hände och så. Och vara så, det tycker jag också, det använder jag ofta faktiskt så här, liksom att älska varandra så som jag har älskat er. Så att folk ser att ni är mina lärjungar. Att det ska göra skillnad.
Mm. Mm.
Så det är inte liksom, återigen vi människor, men det är ändå en strävan vi måste ha på något sätt, att ha den hållningen.
Mm.
Att det är liksom evangeliets frukt om man så vill liksom, att det, sen ska vi inte förhäva oss, utan vi är liksom både rättfärdiga och syndare, men det är ändå en strävan.
Mm.
Och vi vet också då när vi inte gör det. Det är väl det som, alltså, när man vet det, att känna att det här skaver, för att det här är inte den hållningen som jag egentligen vill, eller som Jesus uppmanar mig att ha liksom.
Precis. Och då får vi försöka igen och igen.
Ja, exakt.
Och göra också som Jesus. Alltså Jesus här, jag tänker det naturliga mänskliga beteendet hade ju antingen varit att gå dit och nu minsann ska de få höra eller bara skita i det.
Ja, alltså, precis.
Gå därifrån, strunta i dem. Precis.
Ja. De hjälpte inte mig, så jag ska inte hjälpa dem.
Nej, men han går dit. Mm. Han är... Han, ja.
Han är hos dem och han visar att de förstod inte. Han berättade så många tillfällen att det här kommer att hända på tredje dagen. Men de förstår inte. Men när de ser honom förstår de. Liksom. Och då förändras det. Så att,
Vi får sluta där. Ja. Tack så mycket.
Tack så mycket.